kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Bibeltimman, det är programmet där du får lyssna till bibelförklaringar från Värnamo kyrka. Det är Håkan Sundliden som leder dessa bibelförklaringar i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30. Och så kan du höra dem i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 30.
Låt oss be. Tack Herre för ditt ord, för ditt dyrbara ord. Vi ber om din helige andes hjälp och bistånd så att vi kan förstå ordet och så att ordet blir levande för oss. Så att vi kan komma under dess makt, under dess välsignelse. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Och roligt att se så många här ikväll, denna tisdagskväll i Andreaskapellet. Och vi resonerade just här lite fram och tillbaka hur långt vi har kommit. Och vi tror att vi gjorde färdigt till och med vers 31 i det 10:e kapitlet. Och det här nickas instämmande. Då handlade det om att inte vara rädda. För det står ju det 3 gånger i det här avsnittet. Var inte rädda. Förresten, om jag skulle få göra bara en kort sammanfattning av några saker som vi gick igenom förra gången. Jag tror inte att jag sa det på det här sättet förra gången. Så därför kan det få vara tillfälle att göra det samtidigt som det blir en liten repetition. Alltså det 10:e kapitlet är det tal som Jesus håller till sina lärjungar när han ska skicka ut dem 2 och 2. Och en ganska stor del av det här talet handlar om det motstånd som inte bara Jesus nu möter utan som också hans efterföljare kommer att möta. Och det har skrivit upp några orsaker till det här motståndet. Den första orsaken som vi kan se, det är att han får motstånd från sina egna därför att fariseernas och de skriftlärdes lära, så att säga det religiösa perspektivet som utgår ifrån människan själv, det är otillräckligt. Det är därför som Herren Jesus Kristus måste komma ifrån himmelen med svaret, med lösningen, med det fullkomliga. De här två sätten, att jobba så att säga utifrån mänskligt perspektiv eller att Gud kom utifrån sitt perspektiv, de två perspektiven är oförenliga. De krockar med nödvändighet med varandra. Och därför måste det bli ett motstånd som växer sig starkare tills den här världens sätt att se och att utöva religiositet, tills man ger upp det helt enkelt. Vi vet ju att det fungerar så i andra sammanhang också, att vi bär på sånt som är rätt och riktigt och viktigt för oss. Men först när vi kan släppa taget om det, som de säger i vissa kretsar, så är vi mottagliga för någonting nytt. Och så är det med det här. Det blir ett motstånd alltså ända tills dess att man tvingas erkänna att det är bara Gud själv som kan frälsa. Så det här är den första orsaken till att ekvationen inte går ihop. Det finns fler orsaker. Det andra som vi talade om, det var det här med hur föräldrar vänds mot barn. Och det går en skiljelinje rakt genom familjer. Jesus kom visserligen för att upprätta familjen, men i den utsträckning som han inte blir emottagen, så blir ju effekten istället att familjen splittras. Därför att om vi ska vara förenade i Kristus, så förutsätts ju det att vi tas in i Kristus, att han lyckas erövra oss, hela äktenskapet, hela familjen, hela vårt sammanhang. Annars så blir det Jesus Kristus någonting som blir åtskiljande. Och det kommer vi tillbaka till när vi kommer till vers 34. Så jag släpper det just där. Men när man läser hos profeten Mika, som ju är citerad på 2 ställen i det här kapitlet, så ser man just det här med hur familjen söndras och splittras. Och där omnämns den här söndringen och splittringen som ett tecken på den yttersta tiden. I den yttersta tiden ska kärleken kallna, laglösheten utbreda sig. Och i den yttersta tiden så ska Herren komma och han ska så att säga rädda oss, rycka oss ur det här eländet på jorden. Så det gör att det här med att far och son och mor och dotter ställs emot varandra, att familjerna splittras, är ett tidstecken. Det är ett tecken på att den yttersta tiden är här. Men också naturligtvis att tiden är inne när Herren ska frälsa och upprätta. Det tredje som vi talade om, det var att Jesus har ett helt annat perspektiv än vad vi har när det gäller motstånd, förföljelse och elände. Han sätter in allting i ett mycket större perspektiv. Jag citerade flera gånger förra tisdagen det som Paulus säger i Romarbrevet 8:28 är det väl. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och om vi vet det, då kan vi klara av ganska mycket elände och mycket svårigheter och mycket motgångar. Och vi har på något sätt tillgodogjort oss ett annat perspektiv som är mycket större än det som är inomvärldsligt. Vi vet att hur eländigt det än skulle bli, så kommer jag ändå att tas upp i det större perspektivet, det större sammanhanget. Och därför så behöver vi inte vara rädda för de svårigheter som vi möter här. Det fjärde som jag hade med, det var snarast ett missionsstrategiskt program. Det visar sig ju nämligen att när vi möter motstånd, och kanske till och med som man gjorde på Nya Testamentets tid, eller man gör i andra delar av världen, möts av förföljelse, då ska man inte spänna musklerna och försvara den kristna tron och uppträda som någon sorts självutnämnd hjälte. Utan då ska man fly. Ni ska fly från den ena staden till den andra, allt eftersom man förföljer er. Och det kan ju tyckas vara precis tvärt emot vad man intuitivt vill göra. Men i det här, menar Jesus, finns en missionsstrategi. Det är på det sättet som vi inte kommer att armbåga oss fram med evangeliet, utan det kommer att sprida sig på ett passivt sätt istället. Genom att vi tvingas från det ena till det andra. Eller rättare sagt, när vi tvingas från det ena till det andra, så kommer riket att utbreda sig. Och det femte som vi också talade om, som vi ska ha med som ett skäl till att vi ändå kan se på motståndet och förföljelse som positiv, det är det att i de värsta svårigheterna och i vår fulla utblottelse, så kommer vi att förenas med Jesus Kristus på ett särskilt sätt. Därför att när vi inte har något annat att hålla oss i, och när vi inte har något annat att berömma oss utav, utan vi förlorar fotfästet och vi får ge upp allting, och kanske till och med utsätts för orättfärdigt motstånd och förföljelse, och då blir vi delaktiga utav just det som Jesus Kristus själv personifierade i sin förföljelse, i sitt lidande, i sin död och sin uppståndelse. Och det vet vi ju, vi har ju fått många sådana berättelser ifrån länder där kristna har förföljts aktivt, och när man har suttit i fängelse, hur de har märkt Guds närvaro på ett särskilt sätt, och kanske till och med haft besök av Herren själv eller av änglar när det har varit som svårast i tortyrkammare och i fängelsehålor. Gemenskapen med Herren kommer så att säga att tjäna på. Jag är medveten om att det kan låta underligt, men jag tror att ni förstår vad jag menar. Det kan låta underligt, men svårigheterna kan hjälpa oss att förenas med Herren på ett särskilt sätt. Och då är vi där vi slutade förra gången, vers 32 och 33. Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall jag också bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min fader i himlen. Så här finns en relation mellan oss och vår trofasthet, vår bekännelse av Jesus Kristus, hur vi förenas med honom, och vidare på samma sätt kommer han att dra oss i gemenskap mot vår himmelske fader. Så Jesus Kristus är ju medlaren. Vi förenas, Gud och människor förenas i Jesus Kristus. Det här visar ju också varför det är så viktigt att ha just Jesus Kristus som sin bekännelse. Därför att han är prövostenen. Jag vet att det ibland talas om att men andra religioner kan ju också leda till Gud. Och det kan finnas sanningar i andra religioner. Och varje människa tror lite olika, och det kan också kristna göra sinsemellan. Ja, det må vara, men i Nya testamentet och den kristna tron så framställs Jesus Kristus som prövostenen. Jag säger det här med lite kanske passivt eller lite med små bokstäver, för jag vill inte döma dem som inte bekänner Jesus som Herren. Det är inte min sak. Utan vänd på det istället och se det positivt. Jesus Kristus så som han framställs här i Nya testamentet, Messias, och vår bekännelse utav honom, den är nyckeln till Guds faders hjärta. Vi kan veta det helt enkelt. Att en människa som säger Jesus är Herren, för att citera Paulus ifrån första Korintherbrevets 12:e kapitel, om man minns rätt, i början där, 3:e versen. Var en som bekänner Jesus Kristus är Herren gör detta i den helige ande. Man kan bara bekänna Jesus som sin Herre om man har fått den insikten, fått den hjälpen utav Jesus, utav den helige ande. Ingen människa kan säga Jesus är Herren om det inte är så att den människan faktiskt är en äkta kristen, om jag uttrycker det så. Då kanske du tänker så här, ja men Jesus är Herren, det kan ju vem som helst säga. Ja, säger jag, men av hjärtat. Alltså en människa som säger det av hjärtat, som bekänner Jesus Kristus som min Herre av hjärtat, som har den övertygelsen, kan också räkna med att hon eller han är godkänd av Gud Fader själv. Och kommer att bli godkänd också när Jesus Kristus samtalar med sin himmelske fader. Och om det skulle vara så att andra också blir godkända, för att uttrycka det lite banalt kanske, så lovar var Herren för det. Men det vet vi ingenting om. Utan det vi vet, det är det vi ska predika, det är det vi ska bekänna, det är det vi ska hålla oss till. Däremot så säger ju Jesus här att var en som förnekar honom ska också bli förnekad inför hans fader i himmelen. Jag tror inte man ska lägga för mycket kanske av just frälsningsaspekter i det där, men man ska bara läsa det som det står och ta det till sig. Men vi talar ju om den positiva bekännelsen här, Jesus Kristus är vår Herre. Nu ska jag lägga märke till vad som står här, både i vers 32 och 33. Det står var och en. Så här vidgas perspektivet. Nu handlar det alltså inte bara om de här 12 apostlarna som ju han från början talade till. Han talar till sina 12 apostlar som ska sändas ut 2 och 2. Men här vidgas perspektivet när han talar om bekännelsen i allmänhet. Det är en antydan till vidgning av perspektivet. Varenda, så det är alla, det är också vi. Det är ju alla kristna genom alla tider. Man ska se det där kanske som en sorts föraning om vad som ska komma i sista kapitlet. När Jesus säger gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det är ju där som det riktigt vidgar sig. Där dörren verkligen öppnas ut i världen. Men som ni ser, det finns antydningar långt tidigare, redan här i 10:e kapitlet. Och så läser jag då vers 34 till och med 36. Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor. Och en man får sina egna till fiender. Det första vi ska lägga märke till där, det är själva uttrycket. Tro inte att jag har kommit för att. Just det uttrycket. Därför exakt den ordalydelsen har vi haft tidigare. Jag vet inte om ni minns det. Men det är nämligen så att i Bergspredikan, kapitel 5, vers 17, så finns precis samma uttryck. Och jag tror inte att det är helt utan orsak att det kommer igen här i 10:e kapitlet. Där säger Jesus, alltså i Bergspredikan: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Nej, det är inte därför som Jesus har kommit. Utan Jesus har kommit för att fullborda lagen och profeterna. Jesus har inte kommit för att splittra familjer. Han har kommit för att fullborda familjer. Men när han kommer med sin fullkomlighet, då väcker det motstånd. Då är det, när han kommer med sin fullkomlighet, då blir det som en krigsförklaring rakt in i våran värld. Eran värld duger inte i Guds ögon. Det är en krigsförklaring. Det är att komma med svärd. Tro inte att jag har kommit för att ge efter för er. Eller för att göra det enkelt för er genom att ta bort lagen eller profeten. Eller göra så att alla blir snälla eller någonting sånt. Nej, jag har kommit för att introducera det nya perspektivet, himmelriket, det fullkomliga. Och när jag kommer med det fullkomliga, då kommer ni uppfatta det som en krigsförklaring. Det kommer att bli som krig på jorden. Därför att människor kommer att ta emot det och bejaka det. Och människor kommer att vara obstinata och upproriska emot det. Så jag tror inte att det är någon tillfällighet att just samma uttryck förekommer på de här två ställena. Utan det är samma kraft som så att säga kommer in i vår värld. Och vi ser det ju exemplifierat hos Jesus själv. Det står så här formulerat i Johannes evangeliets första kapitel och 11:e vers om Jesus. Han kom till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. Så var det för Jesus, så kan det vara fortsättningsvis. Det som står här i 35:e versen då med son och far och dotter och mor och sådär. Det är alltså det fullständiga citatet ifrån profeten Mika. Så därför skulle jag vilja slå upp profeten Mika. Det är kapitel 6. Det handlar då om den yttersta tiden. Och vad som ska hända då. Och om hur kärleken ska svalna. Och så kommer det då i Mika 7, vers 6. Ty sonen föraktar sin far. Dottern trotsar sin mor. Sonhustrun sin svärmor. Och var och en har sin egen familj till fiender. Det är det citatet som kommer igen nu hos Matteus. Jesus säger att nu går detta i uppfyllelse. Men vi ska läsa nästa vers också hos profeten Mika. I den 7:e versen. Men jag ska skåda efter Herren. Jag ska hoppas på min frälsningsgud. Det är alltså vad som ska ske i den svåra situationen. Och det är det som gäller för oss alla och för alla andra också. I den här svåra situationen så ska vi skåda efter Herren. Vi ska hoppas på vår frälsningsgud. Och vi ska lära känna honom genom Jesus Kristus. Inte som en som kommer bara med krigsförklaring. Utan som kommer med den krigsförklaringen att han vill underkänna det ofullkomliga och upprätta dig på ett fullkomligt sätt. Och din familj och dina vänner. Så där tror jag att vi har löst upp den knuten som det kan bli när man läser det här avsnittet. Vi läser vidare då i vers 37 och 38. 37, vi kan ta 37 och 38. Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig. Och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Den som inte tar sitt kors på sig och följer mig är mig inte värdig. Så det Jesus gör här, det är att han återigen använder det där ordet som vi talade om förra gången, nämligen ordet värdig. Det förekommer ju 3 gånger i de här verserna. Om man inte älskar honom mer än far och mor, om man inte älskar honom mer än son eller dotter, om man inte tar sitt kors på sig, så är man inte värdig. Och som ni kommer ihåg då, så talade jag om att egentligen finns det ju ingen människa som är värdig. Det finns bara en som är värdig, och det är Jesus Kristus själv. Men när du tar emot Jesus Kristus, då tar du också emot hans värdighet. Och du blir värdiggjord när du tar emot Herren Jesus Kristus. Du får alltså ditt fulla människovärde när du tar emot Jesus Kristus. Att ta emot Jesus Kristus på det sättet som vi talar om det, det är att ta emot honom mera än vad man tar emot mor eller far eller son eller dotter. Och det är det som ligger i de här verserna. Att Jesus Kristus själv blir så att säga överordnad alla andra. Han är viktigast. Han är Herren, han är frälsaren. Alltså återigen så ser ni gång efter annan genom Matteus evangeliet hur hela undervisningen, hur all inriktning hamnar i Jesu Kristi person. Inte i hans undervisning, inte i hans gärningar, utan i hans person. Vem är denne Jesus Kristus? Det är det avgörande. Om han är den som vi tror att han är, då faller allt andra på plats. Om vi inte tror att han är den han är, eller om han inte skulle vara det, ja, då blir han en stötesten. Då blir det kaos med allt annat också. Alltså det är oerhört avgörande vem Jesus Kristus är. Det är också i det perspektivet du ska förstå det sista här i alltså vers 39, det som jag inte läste. När Matteus skriver, den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Det här är också en sån vers som är nästan omöjlig för nya bibelläsare att förstå. Själva tanken är obegriplig, men det är alltså en paradox. Och för att du ska förstå den paradoxen, så kan du läsa, istället för liv här, så kan du läsa självliv. Alltså själviskheten, egocentriciteten. Alltså den som finner sitt liv, den som blir stor i sig själv och tycker att jag klarar mig och jag har rott det här i land, den personen kommer att mista sitt liv. Men den som har mistat sitt liv och känner att jag är ingenting, och i synnerhet inte om jag skulle jämföra mig med Herren Jesus Kristus själv, jag förlorar allt det där som var min egen vilja, min egen rättfärdighet, jag tappar greppet om tillvaron, jag inser att jag kontrollerar inte livet, det finns någon annan som gör det. Men som mister sitt liv på det sättet och sen får in Jesus Kristus som Herre i sitt liv, han finner sitt liv. Det är paradoxen. Och precis så är det ju. Varenda gudstjänst, åtminstone varenda högmässa, så försöker vi dramatisera det här. Jag tänker på syndabekännelsen. För vad är syndabekännelse annat än att man bär fram inte bara sånt som är fel. Man bär ju fram sin delaktighet i världens skuld. Man böjer fram någon sorts kollektivt, förlåt mig Gud, men jag är delaktig i hela världens försyndelser. Det är ju vad man bär fram. Det är ett utblottande där man mister det här. Och så tar man emot himmelriket istället i avlösningens ord. Men det är inte bara någonting som vi gör på daglig basis, alltså bekänner våra synder och tar emot förlåtelsen, utan det är på något sätt, så som det står här, så är det en grundläggande historia. Det är någonting som sker på djupet en gång för alla i mitt innersta. Jag ger upp mitt liv, Jesus blir Herren. Egentligen lite tråkigt. Jag vet att vi hade en fråga en gång bland våra cellledare. Det var väl kanske ett tiotal närvarande. Så ställde jag en sån här fråga. Jag skulle önska att var en av er säger till mig, berätta för mig hur du ser på Jesus Kristus. Är han först och främst frälsaren? Eller är han först och främst Herren? Och så gick vi då laget runt. Jag kan berätta för er facit. Jag ler lite grann, för att det var nämligen så här. Att alla som har varit kristna en längre tid, och särskilt de som har vuxit upp i kristna sammanhang, svarade Jesus är frälsaren. Alltså detta med att man på något sätt skulle bli förlåten och bli förlåten och bli förlåten. Men för många kristna, för mig då som ska vara andlig ledare och som ska försöka ge direktiv och så till andra också, så är det svårt, därför att många gammalkristna har inte riktigt Jesus Kristus som Herren. Utan man har nöjt sig med att ha honom som en som räddar och som hjälper i alla stunder. Men han är inte alltid den som bestämmer när det kommer till kritan. Men hälften av dem som var med av de här säljledarna var ju nykristna. Och de nykristna svarade genomgående, Jesus är Herren, kommer först. Det var alltså de som hade gett upp sina liv och som hade tagit emot Jesus i sitt hjärta och nu ville följa honom. De ville att Jesus skulle vara Herren. Och de var mycket medvetna om det. Innan levde jag som jag själv ville. Men nu så är det Jesus som bestämmer. Det var ju inte något svar i för sig som var rätt eller fel. Men det var tänkvärt. Varför var det inte rätt eller fel då? Jo, därför att Jesus som frälsaren eller Jesus som Herren, det är två sidor i samma person. Han är ju både och naturligtvis. Men man kan dock komma ihåg att den första kristna bekännelsen, som vi läser i det nya testamentet, som vi känner den från urkyrkan, det var Jesus är Herren. Det är den kristna trosbekännelsen. Jesus är den som bestämmer ibland oss. Men vet, när jag predikar det, eller vi talar om det, att Jesus är den som ska bestämma ditt liv, man kan ju nästan se upproret. Det spelar ingen roll om man är ett kristet sammanhang eller någon annanstans. Så tänk på det, kära vänner. I era egna sammanhang eller i era egna liv, så som jag naturligtvis ska tänka på det i mitt liv. Vem är det som bestämmer? Men den kristna vandringen, efterföljelsen och vandringen, livet i anden, det är ju helt omöjligt om inte Jesus Kristus utövar herraväldet i mitt liv. Om inte han är kraften, den som bestämmer i mitt liv, så går ju inte det andra. Och det är ju tyvärr det vi ser också, att det finns mycket kraftlöshet bland kristna. Och det är klart, när man går efter sin egen förmåga hela tiden och bara ropar in Jesus när han ska hjälpa till, så blir det ju därefter. Tänk på vad Jesus sa här. Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Man måste utlämna sitt liv till döden för att kunna följa Jesus. När jag säger det så hoppas jag att ni inte förstår det på ett sådant sätt så att det blir till fördömelse. Därför att jag talar om något principiellt grundläggande. Och jag menar nog att har man blivit en kristen, då har man gett sitt liv till Jesus, även om man förnekar att man har gjort det. För om du är en kristen, då är du inte längre din egen herre. Och är det så att du agerar som om du vore din egen herre, så alla bonheur, det är inte så mycket jag åt. Men det är inte så. För att han har anspråk, han har rättighet på varje område i ditt liv. Det kan upplevas som hotfullt, men det kan också upplevas som väldigt befriande. Därför att om han är ansvarig och har tillgång till varje del i mitt liv, då räknar jag ju också in alla mina svagheter, alla mina synder, alla mina överträdelser. Jag är inte ensam om dem. Jesus är i mina svagheter. Han är i mina överträdelser. Han är delaktig i min synd. Och han bär mig också i de svåra stunderna. Så för mig är det ett stort evangelium. Att hela mitt liv med alla, med allt vad det innehåller, där är Jesus närvarande. Sen att det kan vara plågsamt ibland, nämligen på så sätt att ungefär som Paulus talar om det i Romarbrevet 7. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Alltså när jag inser min synd, när jag ser min synd och inte kan göra mig fri från den. Men det är plågsamt för mig, men det är plågsamt också för Jesus Kristus. För han är också delaktig. Det är väl det som är hans sår i hans kropp. Såren i hans kropp på Golgata kors, det är ju dina och mina synder. Det är inte bara någonting som är betalat en gång för alla och sen som om det vore färd. Utan det är ju någonting som sker dagligen. Att han hänger på korset, att han dör på korset och att han uppstår för oss. Vi är införlivade, vi är lemmar i hans kropp. Också det som är dåligt. Det är försoningens hemlighet. Sen har vi då verserna 40-42 kvar i det här talet. Jesus säger, den som tar emot er tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han ska få en rättfärdig mans lön. Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka därför att det är en lärjunge, amen säger jag er, han ska inte gå miste om sin lön. Det där är avslutningen på talet, och ni ser att det slutar i samma anda som talet började. Det började ju med att han sände ut sina lärjungar, eller sina apostlar. De skulle representera honom, talade vi om. Och när de kommer in och de blir mottagna, så är det som om de tog emot Herren själv. På samma sätt avslutas det här talet nu. Så att ni ser återigen hur ställningstagandet till hans apostlar, till hans lärjungar, det är som om det vore ett ställningstagande till honom själv. Alltså egentligen återigen, det är hans person som är det avgörande. Det är ju inte ställningstagandet egentligen emot profeten och den rättfärdige och den lille. Utan det är ju ställningstagandet mot Jesus Kristus som finns i profeten och i den rättfärdige och i den lille. Det handlar återigen om vårt förhållande till Jesus. Vi kanske inte tänker på det. Men det är så det framställs och det är så det är. Och det är också i det perspektivet man ska förstå det här med lydnaden i våra kristna sammanhang. Även om den inte är särskilt utbredd eller ställs fram som någonting positivt i vår tid, så är det ju ändå någonting som har varit den främsta utav alla dygder, om man ser det i ett kyrkohistoriskt perspektiv. Alltså detta att kunna ge upp sitt eget och att kunna vara under sin läromästare, eller att kunna tänka på hela klosterväsendet och så vidare. Det är ju lydnaden, försakelsen är ju, den är ju dygd nummer ett så att säga. Det är fortfarande så. Men vi är ju inte i kloster. Nej, men vi möter ändå hans representanter lite överallt. Vi möter dig i prästerna, vi möter dig i pastorerna, vi möter dig hos profeterna, vi möter dig hos de små. Så vårt förhållande till varandra och till de här profeterna och rättfärdiga och lilla, det är alltså vårt förhållande till Herren Jesus Kristus själv. Och därför blir det ju så oerhört angeläget för oss att uppträda på ett rättfärdigt sätt emot andra människor. Vi ska tänka på andra människor som om vi tänkte på Herren själv. Alltså samma grundmönster, samma grundläggande principer idag som på den här tiden. Det är inte någon skillnad. Här just i de här verserna talas det om en profet och en rättfärdig och så dessa små. Och det är uttryck som är hämtade från den judiska församlingen. Den judiska hierarkin, om jag kallar det så. Du vet, på den här tiden när Jesus höll sitt tal till apostlarna, då fanns ju ingen kristen församling. Fanns inga titlar som biskop eller präst eller diakon eller någonting annat sånt. Utan det var de här titlarna som fanns, och de fanns i den judiska församlingen. Och man kan se hur det följer med vidare in i Matteusevangeliet. Om du tittar, ja, som i det 18 kapitlet, där har vi ju nästa tal. Det är ju det fjärde av de här fem Jesus-talen som vi har i Matteus. Och hela det kapitlet är ett tal som handlar om församlingen. Ni ser hur det börjar. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Och ur judisk perspektiv så borde det vara profeten eller den rättfärdige eller något liknande svar, va? Och Jesus kallar fram en liten unge och ställer mitt ibland dem och säger: om ni inte blir som det här barnet. Alltså han talar om de små. För i den församling som kommer att växa fram i hans efterföljd, där har de små en framskjuten plats. Det är upp- och nervända världen när vi kommer till himmelriket. Det är de som fick utblotta sig själva, de som fick ge upp sitt liv, som inte hade något eget liv och aldrig fick något eget liv. De blir upprättade, de blir de största i himmelriket. Och det är vad Jesus börjar antyda när han talar om församlingen i det 18 kapitlet. Du har det vidare om du tittar i 23 kapitlet. Om vi bara tänker på just det här med de olika positionerna i församlingen. Så ser du att i det 23 kapitlet, vers 34. När han går till rätta med den judiska församlingen. Eller med fariseerna och de skriftlärde. Så säger han i vers 34. Därför sänder jag er till profeter, visa män och skriftlärda. Där har du också de här positionerna i församlingen. Men det är alltså innan den kristna församlingen blir till. Det som händer sen när Jesu församling blir till, det är just det som jag sa, att det är de små som blir de stora. Och i apostlagärningarna så kan man se att där följer med den judiska organisationen, för där man hade ju också de äldste som satt vid stadens portar och stadens murar och vaktade staden både i politisk och i religiös mening. Det där begreppet de äldste följer med in i den första kristna församlingen. Så man har äldste, och bland de äldste så har man också en episkopos, en föreståndare eller biskop. Men det fanns alltså en biskop i varje kristen församling som växte fram. En alltså svara mot en föreståndare eller mot en kyrkoherde, så att säga. Och så presbyter och så är då prästerna. Så att det har följt med. Och när man kommer in till en av de apostoliska fäderna som heter Ignatius. Han skrev år 95, år 100 efter Kristus. Alltså ungefär samtidigt som Johannes evangeliet. Då verkar det som att det är praktiskt taget fullt utbyggt. Då var den här episkopos, den här kyrkoheden eller föreståndaren, var verkligen ledaren i den nya församlingen. Så att det växer fram så småningom. Men här i Matteus 10 så finns inte det utbyggt ännu. Då har vi tagit oss igenom utsändningstalet, som det kallas. Och ni ser att det avslutas egentligen av Matteus i det 11 kapitlet och första versen. Där det står: när Jesus hade gett sina 12 lärjungar alla dessa föreskrifter, gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer. Och därmed så markeras att det här talet är slut. Det är ju 5 tal i Matteus. Alla 5 talen slutar på precis samma sätt. Och det är så tydligt så att man antar att de här 5 talen ligger till grund för hela Matteus evangeliet som han berättat mellan de 5 talen. Det stolpar i alla fall i Matteus evangeliet. Nu har vi ett större avsnitt framför oss som vi inte kommer att hinna gå igenom. Men vi hinner ju börja på det. Och det är alltså från då vers 2 till och med vers 24. Och här sönderfaller den här första delen som handlar om tron på Jesus. Och där en del frågetecken också reses. Varför ska man tro på Jesus? Hur ska vi förstå det? Alltså några sådana frågor bearbetas i det här avsnittet. Och då handlar det i sin... Det är som fyra stycken olika... Vi får ta det här i fyra delar. Alltså de 24 första verserna. Först är det då vers 2 till och med 6. Som handlar om Jesu identitet. Där ställs frågorna. Vem är den här Jesus egentligen? Och sen vers 7 till och med 15. Som handlar om Johannes döparen. Och Johannes döparens identitet. Vem är han? Då kanske du reagerar på direkt när du hör vad jag säger. Ja, men vad har han med det här att göra? Men Johannes döparen och Jesus, de stod i förhållande till varandra. Det gjorde de redan i det tredje kapitlet i Matteus. Det var Johannes döparen som döpte Jesus. Och som jag har sagt så många gånger tidigare, utifrån ett mänskligt perspektiv. Vi har vår religion och den är otillräcklig. Det är en sak. Men sen kommer det då från gudomligt perspektiv, från himmelen, kommer en annan kraft. De här två överlappar varandra. Och det var ju det här överlappningen, Johannes döparen och Jesus, som var det var ju det stora samtalsämnet på den här tiden. Så att det är fullt riktigt att Matteus här också tar upp Johannes döparens identitet. För Johannes döparen ger identitet till Jesus. Ja, det gör han inte egentligen, men han står i förhållande till Jesus. Och Jesus står i förhållande till och ger identitet till Johannes döparen. Det förhåller sig på samma sätt som gamla och nya testamentet till varandra. Så det är inte oviktigt. Och sen vers 16 till och med 19 handlar då om hur människor visar bort både Johannes döparen och Jesus. Och vers 20 till och med 24 kommer då de här domsorden, Jesu verop över de galileiska städerna. Så alltihopa ligger under det här, under den här, den sorts argumentation, eller vad man kan kalla det för, med argument varför vi ska tro på Jesus. Vi hinner läsa vers 2 till och med 6 och stanna där en stund. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte tar anstöt av mig. Johannes döparen hade ju råkat i fängelse. Han kom aldrig ur det fängelset för övrigt, för er som inte känner till det, utan han blev halshuggen. Och när han sitter där i fängelset så brottas han med, som det står här, med den här frågan: är Jesus den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Och det finns de då som tycker att, ja, men det var ju märkligt att Johannes döparen tvivlade på det. Men det står inte att han tvivlade på det. Det står att han ställde frågan. Att han tvivlade, det är våra slutsatser. Men jag är inte så säker på det. Vi ska återkomma till det. I alla fall så skickar han sina lärjungar till Jesus. Och ställer frågan: är du den som skulle komma? Och Jesus svarar ju inte direkt. Han säger inte: ja, jag är Guds messias, jag är Guds son, det är jag som har kommit för att försona hela världen med fadern. Han svarar inte på det sättet. Och för all del, om han hade gjort det, så vet jag inte hur mycket de orden hade betytt egentligen. Hade de inte trott mer för det? Jesus svarar inte på frågan. Han svarar indirekt på frågan. Och Han gör det genom att tala om tecknen, alltså de blinda som får sin syn, lama som går och så vidare. Om ni slår upp hos profeten Jesaja, så ska ni se vad profeten säger om ändens tid och vad som ska hända då. Kapitel 26. Jesaja 26, vers 18 och 19. Det här kan inte stämma. Jo, 26:19 är det. Det var 29 sedan, säger jag. 26:19, där står det: dina döda skall bli levande, mina dödas kroppar skall uppstå. Och så vidare. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet. Ty din dag är ljusets dag, och jorden skall ge igen det avsomnade. Kom med mitt folk och gå in i dina kamrar. Och så vidare. Så här finns det detta obegripliga, att de döda ska bli levande igen och dödas kroppar ska uppstå. Men det är ju så obegripligt, så att det är lika obegripligt idag som det var då. Men det var ju det som hände. Jesus uppväckte ju faktiskt några döda. Och det är det som Jesus nu skickar tillbaka till Johannes döparen. Johannes döparen, döda har uppstått här. Vad drar du för slutsats av det? Du känner väl skrifterna? Varför frågar du? Varför svarar du inte själv på frågan? Du känner ju skrifterna. Titta i kapitel 29. Vers 18 och 19. Det var där vi hade 18 och 19. Nu ska vi se. Det stämmer också. Oro. Det handlar också om Jerusalems räddning och ändens tid. Där står i den 18:e versen: den dagen skall de döva höra bokens ord och de blindas ögon se ur dunkel och mörker. De ödmjuka skall få allt större glädje i Herren. De fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels helige. Alltså precis detta: blinda ser, döva hör, fattiga får glädjens budskap. Vidare i kapitel 35, Jesaja 35, som också handlar om frälsningen. Vers 5 och 6. Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame skall hoppa som en hjort. Den stummes tunga skall jubla. Och så vidare. Det är alltså vad som händer när Messias kommer i ändens tid. Och Jesus svarar som sagt var inte på frågan, utan han bara skickar tillbaka det här. Han har ju visat i handling. Men vad ni tror, det får ni bestämma själva. Ni känner ju skrifterna. Ni har sett tecknen. Nu är det dags att ni tänker igenom ifall ni vill omvända er och om ni vill tro. För så det liv som du är kallad att leva kan ingen annan skriva dig på näsan. Ingen annan kan tala om att ja, men du måste tro på Jesus, eller du ska göra si, du ska göra så. Du är själv ansvarig för ditt eget liv. När du tar emot Jesus som Herren, då får du del av hans värdighet. Du blir du blir värdefull i hans ögon. Du blir värdig honom. Det nya livet har kommit till dig. Men du själv förvaltar. Du själv lever av den tron. Och du själv tar stapplande steg framåt. Du ser tecknen. Du kan ordet. Du har fått ordet. Är det givet? Och du måste själv bearbeta och själv gå. Så man kan väl säga att det nya har börjat inom oss när vi får del utav Jesu herravälde i oss. Då blir himmelriket börjar att utöva makt inom oss. Jag tror faktiskt att vi hinner med nästa stycke också. Jag läser då från vers 7 till och med 15. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden kanske? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder. Se, de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Men vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, det säger jag er. Han är ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Amen, säger jag er. Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den som är mindre i himmelriket. Men den mindre i himmelriket är större än han. Och från Johannes döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld och våldsmän förtrycket. Jag tror jag stannar där förresten, läs inte det vidare för det blir ett nytt avsnitt där, så ska jag komma tillbaka till det. Alltså, döparens lärjungar går nu tillbaka till Johannes och de talar, och då börjar Jesus tala till folket om den här Johannes döparen. Och det som händer i det här avsnittet, det är att Jesus ger identitet till Johannes döparen. Precis som jag nyss sa, att Jesus ger identitet till dig. Du blir värdig när du får Jesus som din herre. Då blir du upprättad, du blir värdig. Du får en ny identitet, du är en ny skapelse i Kristus. På samma sätt gör nu Jesus med Johannes döparen. Det är alltså inte så att Johannes döparen ger identitet till Jesus, så att Johannes döparens tyckande och förehavaren skulle bestämma vem Jesus är. Utan precis tvärtom. Jesus Kristus ger identitet till Johannes döparen. Och då ställer Jesus frågan till folket. Ja, vem är Johannes döparen? Och så kommer det tre svar. De första två svaren, de är ironiska. De behöver vi inte, så att säga, ta på allvar. Kom ni hit ut för att se ett strå som vajar för vinden, eller för att se en man som är klädd i fina kläder? Det är ironiskt menat. Ni vet, människor gick ju, man räknar faktiskt med att människor har gått inte bara i tiotusentals utan i hundratusentals under några år för att lyssna på Johannes döparen mitt ute i öknen. När han stod vid Jordans flod, mynning, söderut ner mot Döda havet. Varför gick ni ut dit? Då hör till saken att Herodes hade låtit bygga ett stort vinterpalats alldeles i närheten där Johannes döparen var. Och Herodes den stora, han dog ju, men hans son Herodes Antipas tillbringade förmodligen större delen av vintrarna där ute. Och Herodes Antipas, han gav ju ut mynt i hela Israel. Och de mynten, de var präglade med vassstrån på ena sidan. Man brukar ju ha en bild, vet ni, på mynten. Man har hittat sådana där mynt som var klädda med, eller dekorerade med vassstrån. Det var sådana vassstrån som var typiska för den trakten där han hade sitt vinterpalats och där Johannes döparen stod. Så när folket såg vinterpalatset i all sin prakt, då kunde de se vassstråna gunga där i förgrunden och vid Jordanens flod. Varför kom ni ut hit för? Var det för att se vassstråna? De som ni har sett på pengarna? Eller var det för att se människor med fina kläder vid vinterpalatset, ifall de råkade visade sig, och se några kändisar? Var det därför folket hade gått ut till Johannes döparen? Svar knappast. Måste alltså finnas ett djupare skäl. Var det för att lyssna till en profet? Ja, säger Jesus. Och jag säger att han är mer än en profet. Och profeterna, de var välkända på den här tiden. Och man hade en oerhörd respekt för profeterna. Ni märkte när vi talade om positionerna, om rättfärdiga och visa och profeterna. Och folket älskade sina profeter. Men vid den här tiden så ansågs det att profetians ande hade dött ut. Ungefär 300-400 år innan Jesus trädde upp. Dog ut med profeten Malaki, som är den sista boken i Gamla testamentet. Och nu är alltså frågan om profetians ande hade väckts till liv i och med att Johannes döparen uppträdde som han gjorde och i och med Jesus. Det hör nämligen till saken att i ändens tid så skulle profetians ande uppväckas och den heliga ande skulle utgjutas över allt kött, står hos profeten Joel. Jesus säger att Johannes döparen är en profet, men han är mer än en profet. Och så hänvisar han just till profeten Malaki. Och nu går tiden väldigt fort, men jag tar ändå och slår upp Malaki. Det är den sista boken i Gamla testamentet. Det står i 3:e kapitlet: se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Alltså precis det citatet som förekommer här i Matteus 10 som Jesus citerar. Angelos heter budbärare, alltså samma ord som ängel, angelos. Här står alltså att budbäraren skulle gå före och bana vägen för Herren. Och den där budbäraren hade de skriftlärde identifierat som Elia. Men det står inte att det är Elia. Men de tänkte att det var Elia. Jesus säger att Elia, det var ju Johannes döparen. Johannes döparen är den budbäraren, säger Jesus. Det är alltså hans tolkning. Det där med Elia får jag mig inte in på nu, utan det kan vi ta nästa gång, så kan vi börja den änden, för att det är lite Elia fram och tillbaka här. Men Johannes döparen är ju inte Elia, utan Johannes döparen är ju Johannes döparen. Och det Malaki 3:1 syftar på Johannes döparen enligt Jesus. Att de skriftlärare menade att det var Elia, det beror på om du tittade i sista kapitlet, 4:e kapitlet, så står det i vers 5: se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer. Så att de hade tolkat ihop de där två verserna. Alltså måste Elia vara den budbäraren. Så tänkte man det hela. Medan vi då, om jag får fullborda den linjen som jag hade, så tänker jag så här: Johannes döparen går före Jesus Kristus. Johannes döparen är budbäraren som banar vägen för Jesus. Elia ska komma tillbaka, men i ändens tid när Jesus kommer tillbaka. Precis som det står i Uppenbarelseboken. Jesus han ger ju ett litet medgivande om att det är Elia, att Johannes döparen är Elia, nämligen den med att han kommer i Elias ande så att säga. Men som sagt, jag ska ta det nästa gång så inte vi fastnar där nu när vi ska avsluta. Låt mig då bara få avsluta med den där frågan som jag ställde om Johannes döparen och hans tvivel. Alltså, jag kan tänka mig så här, men det här är min egen lilla tolkning. Johannes döparen sitter i sitt fängelse. Han tror att Jesus är Messias. Alla tecken talar på det. Men det skulle ju innebära att han själv är budbäraren. Som han sa också när han trädde fram: jag är rösten av en som ropar i öknen. Han måste ha tänkt på sig själv som budbäraren som banade väg för Herren. Nu sitter han i sitt fängelse och våndas. Det kanske inte var så att han tvivlade på Jesus. Han tvivlade på sin egen identitet. Är jag verkligen budbäraren? Och det som sker i texten och när Jesus talar, det är att han ger identiteten till Johannes döparen. Han säger: Johannes döparen är budbäraren. Johannes döpare, du kan vara trygg. Jag är Messias, du är budbäraren. Amen.
Du har fått lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är Matteus evangeliet som bibelförklaringarna hålls över. Och det var del 30 du fick höra idag. Det här var ett program från Värnamo församlingsnärradio och det hette Bibeltimman. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson. Och vill du höra de här bibelförklaringarna live så att säga, så kan du göra det på tisdagar i Värnamo kyrka klockan 18:30. Nu lämnar vi över till sändning från Missionskyrkan och deras söndagsgudstjänst.